Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 32 av min intervjupodcast som heter Talk to Me. Jag heter Sarah Dawn Finer och dagens gäst heter Sofia Wistam. Även känd som Sofia Eriksson men född till Sofia Eklöf den 15 maj 1966 på Lidingö. Sofia är programledare, designer, fotograf och poddare såklart. Många av er har garanterat hört Wahlgren och Wistam, podden som hon har tillsammans med Pernilla Wahlgren. Men hon är kanske mest känd i Sverige som just programledare. Hon har gjort otaliga tv-program och är ett riktigt proffs. De senaste åren så har hon koncentrerat sig på programmet Sofias änglar som nu är inne på sin 15:e säsong och dessutom vann tv-priset Kristallen så sent som 2019. Hon är också en populär influencer och smyckesdesigner och började jobba med egna märket By Sofia Wistam för ett par år sedan.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hon har 4 barn och har gått igenom en livsresa som minst sagt är både rolig, annorlunda, innovativ och inspirerande. Jag är extra glad över att hon gästade den här podden för att hon egentligen vanligtvis poddar själv och sällan gästar andra. Så att, tack snälla Sofia för att du var med. Jag hoppas att alla ni andra kommer att få lära känna en lite annorlunda sida av Sofia Wistam idag. Det gjorde minst sagt ja. Jag menar, hur känns det att ro till skolan när man är barn? Hur är det att som mamma få se sin dotter gå igenom en svår sjukdom som man faktiskt inte kan påverka? Hur kan hon bibehålla sin positiva och fantastiska arbetsmoral? Hur slog hon egentligen igenom? Och vilka historier har berört henne mest i programmet Sofias änglar? Ja, det och mycket, mycket mer kommer vi att prata om i dagens intervju. Ja, mina vänner, hoppas ni får en härlig stund tillsammans med mig och dagens gäst som heter Sofia Wistam. Tack för att ni lyssnar. Hörrni, nu åker vi.
Vilken väldigt spännande känsla att vara på andra sidan.
Jag förstår det.
Ja.
Det måste vara jättekonstigt.
Jag sitter oftast där du sitter och har en plan och har en dramaturgi och liksom en melodi liksom i samtalet planerat. Och nu är jag på den här sidan och vet inte vad som ska hända.
Jag älskar också tanken på att intervjua er som intervjuar väldigt ofta. Därför att ni är oftast mycket mer intressanta än vad ni tror, men det får man sällan höra.
Ja, jag brukar se mig själv lite som nästan som en fogmassa. För att jag, just nu har jag gjort Sofias änglar i så herrans massa år. Och där är ju ofta möten och det är deras historier som jag ska locka fram eller spegla eller prata om och då blir ju jag väldigt sekundär. Det är inte så att jag drar upp mina egna erfarenheter då. Även, fast jag kanske gör det när kameran är av. Bara för att de ska förstå att jag har också varit med om en del. För att kanske de ska känna förtroende. Och så.
Exakt. Vi kan börja med det enkla, vilket är hej och välkommen till Talk to Me, Sofia Wistam.
Tack.
Jag är väldigt tacksam att du gör det här. I min värld är du ett, vid det här laget ett stort poddproffs. Inte nog med att du har en av Sveriges mest framgångsrika poddar med Pernilla Wahlgren. Men du kan ju biten av att också sitta på andra sidan av det här. Vilket gör det här ännu roligare. Och mest av allt så är det faktiskt så att trots att vi har träffats många gånger under många, många år så känner vi inte varandra på ett liksom djupt personligt plan. Och du fascinerar mig väldigt mycket, vilket är oftast därför jag tycker det är kul att intervjua folk. Och för att du inspirerar mig väldigt mycket. Jag har alltid haft en känsla av att det är någon kraft i dig som jag hemskt gärna skulle vilja ha. Alltså jag vet att du är mänsklig och bräcklig och har sårbarhet som alla andra, som vi säkert kommer att förstå idag också. Men jag har sett dig som en otroligt fängslande kvinna i en jätteudda bransch som vi jobbar i. Som du har liksom lyckats parera i många, många, många år nu och ha en karriär i.
På ett häftigt sätt. Jag förstår faktiskt på något konstigt sätt vad du menar. För jag känner själv att jag har en kraft. Och jag känner också att människor som ibland kommer in i mitt liv lite hoppar på. Som att jag var en val som simmar i havet och så, du vet, som har småfiskar på sig. Så att de blir som ett värddjur. Så här. Ibland är jag värddjur för folk med min kraft. Så att, ja, jag vet inte var jag fått den ifrån. Men jag tror uppväxt och sånt där har gjort att jag går min egen väg liksom, på något vis. Men jag vill bara först också säga att jag är glad att vara här och du fascinerar mig. Och även fast vi har träffats och inte pratat kanske på djupet så har jag stor respekt för dig. Och jag sitter här av en anledning att jag tycker om dig och att jag är nyfiken på dig.
Ja, vad spännande.
Och vilka frågor du ska ställa.
Jag börjar med liksom grunden till människan, även om det kanske inte är så man sedan lever sitt liv. Vilket är, vad föddes du och vad hette eller heter dina föräldrar?
Min pappa hette Leif och min mamma heter Yvonne. Hon lever fortfarande. Och jag föddes, tror jag, då bodde de i en liten lägenhet i Enskede. Där vid Årstafältet. De var väldigt omaka. Väldigt konstigt att de ens var ihop och fick mig. Men det gjorde de. Och det var annorlunda på den tiden. Jag fyller ju 55, så det här var ju på mitten av 60-talet. Så man hör ju mycket historier då om, de hade ju inga pengar och de pluggade. Och då, på den tiden så kunde man ju så här lämna barnen hemma och gå och jobba och sånt där. Alltså det var helt annorlunda. Man fick klara sig mycket mer själv då på den tiden. Men där bodde jag bara de allra första åren och sen så separerade mina föräldrar väldigt tidigt. Så att jag har ingen minne av just det där.
Har du ens ett minne av att de var ihop?
Nej.
Nej.
Gud, de är så omaka. Och det roliga är då, nu när Kid, då min äldsta som är 29 nu, när han pratar om mig och hans pappa, Orup då, han bara, jag fattar inte hur ni kan ha varit ihop.
Nej.
Och då känner jag, men det är väl inte så konstigt. För det känns inte ens så länge sedan, fast det är 30 år sedan. Så, nej men det är nog, barn ser ju något annat liksom, de ser personlighet som också utvecklas. För att jag var ju en person när jag var 25 såklart och en annan person nu. Så att, ja, vi skulle nog inte kunna vara ihop nu om vi säger så.
Började du med varannan vecka ganska tidigt med dina föräldrar?
Nej, alltså jag var lite besatt av min pappa skulle jag säga. Jag var väldigt, väldigt pappig. Jag ville bara vara min pappa. Antagligen nu när jag är vuxen och analyserar det så var det nog för att han sket mig rätt mycket. Han brydde sig inte om mig. Jag var liksom bara någonting som svansar runt hans ben. Så att jag ville vara där. Jag grinade varje gång jag skulle tillbaka till mamma och sånt där. Men egentligen bara för att jag ville ha min pappas bekräftelse, tror jag.
Vad jobbade han med?
Han var psykiater. Han var psykiater och väldigt aspergig kan man väl säga. Väldigt empatilös och väldigt, nu ska man verkligen inte säga att alla med Asperger inte har någon empati, men däremot så hade han, det var hans sätt att leva. Och det var nog många i den generationen, man lekte ju inte med sina barn och sånt där, det gjorde man inte. Så att, men han hade definitivt en diagnos, även fast han inte ställde den. Han ställde den kanske på sig själv då, eftersom det var det han jobbade med. Men han var väldigt speciell. Jag hade en väldigt speciell uppväxt med honom. Jag bodde mest hos mamma i början, men så fort jag fick kraft så tog jag mig till min pappa och bodde med min pappa.
Vilka egenskaper har du fått av dina föräldrar så här i efterhand som du skulle känna av, positiva eller negativa?
Oj, det är definitivt det som har format mig mest. Det är ju att jag är otroligt fördomsfri. Jag har verkligen, och det var min pappas största och bästa egenskap skulle jag säga. Att han såg inte skillnad på en uteliggare eller en börsmäklare. Förstår du? Det var, han dömde, han där är en människa, där är en människa. Frisyr, kläder, ekonomi, hudfärg. Alltså han såg inte skillnad på folk. Och jag har verkligen formats av det. Så att jag dömer ingen skulle jag säga. Och det tycker jag är en stor gåva. Och sen skulle jag säga också att vara annorlunda som han var då. Både som person och i klädstil eller i personlighet. Så där, så han såg det som en styrka hela tiden. Och det fattar man kanske inte när man var liten. Då vill man kanske vara som alla andra. Men så fort jag blev lite äldre så känner jag att vara annorlunda är en styrka och inte en svaghet. Och det önskar man ju att alla ungar skulle förstå. Att man faktiskt är okej att vara som man är. Man behöver inte vara som alla andra.
Och alla föräldrar skulle visa sina ungar.
Ja, verkligen. Alltså. Och jag istället för att själv, stressa jag märker dem. Det med mina egna, de yngre. Liksom. Det ska vara samma märkeskläder. Och det ska vara samma hobbys eller mopeder eller vad det än må vara. Man bara, men varför ska ni ha som alla andra har? Liksom. När jag var liten, vi hade ju ingen bra ekonomi. Sådär, så det var ju inte ens ett alternativ. Så jag började ju liksom sykläder av gardiner och lakan. Du vet, jag gjorde ju bara min egen grej. Jag var ju ett riktigt UFO, skulle säkert folk beskriva mig, när jag gick i skolan.
Så med din pappa växte du upp i skärgården?
Han hade då förenats med sin ungdomskärlek då och flyttade ut till ett hus ute på en ö i skärgården. Det var tre familjer som bodde där året runt, så det var ju inte så mycket andra barn på vintern.
Det var verkligen lite.
Men på somrarna så var det helt fantastiskt. Det var jättemycket ungar och båtar. Och Cornelis Vreeswijk bodde där på somrarna, så han sjöng på dansbanan. Jag levde länge på en livslögn. Cornelis Vreeswijk hade en son, eller har en son, som heter Jack. Mm. Och jag ljög någon gång när jag var liten att jag hade hånglat med Jack, vilket jag inte hade. Och den liksom lögnen blev, jag ljög så länge så att jag till och med trodde på den. Och jag bara helt plötsligt bara, gud, tänk om jag träffar den här Jack någon gång. Han bara, varför säger du att du hånglar med mig? Du har inte det. Nej, men i min fantasi gjorde jag det i alla fall. Jag ljög rätt mycket som barn. Jag ljög för att jag ville krydda. Så jag kände att jag var rätt bra, men det
var inte spännande
det var inte så spännande. Jag var ju liksom, jag var där på den här ön och jag meckade med de där båtmotorna. Och så kom det så här tuffa andra stockholmare med tuffa kläder och som hade hånglat och sånt som inte jag hade. Så att.
Men med mamma bodde du i stan? Eller
hon bodde fortfarande i ett hus i Tumba. Och hon har nu fått två vaccinsprutor, så jag träffade henne för första gången på länge i helgen. Och det är ju väldigt speciellt så där. Just tycker jag med äldre nu att när man ser så pass sällan och sen kommer coronan och man inte får träffa dem. Och det kanske inte är så länge till man får träffa dem. Så Nej. Det blir ju jätteläskigt det där. Bara, ja. Nu tar vi bort ett, två år av
den
möten,
lilla tiden,
av den lilla
har
tiden som vi har. Alltså.
Vad jobbade mamma med när du växte upp?
Hon satt i telefonväxel. Och mitt starkaste minne av det var ju att när jag var riktigt liten, när jag ringde till henne, då gick man ju hem från skolan själv. Och så var man ensam då, tills de kom hem från jobbet. Och då ringde jag och då var det ju telefonsvar ibland när linjerna är upptagna. Och jag fattade inte vad det var. Jag bara, hallå, hallå, mamma, det är ju jag! Och hon var så här, välkomna när jag kommer till telefonsvaren. Och jag bara, nej men hallå, det är ju jag. Jag är ensam hemma, du vet.
Vad hade du för flicknamn? Du är ju känd, du blev ju känd som Sofia Eriksson. Och nu är du känd som Sofia Wistam. Men vad hette du?
Eklöv hette jag.
Eklöv?
Ja, Sofia Eklöv. Och det är så roligt i mitt liv. För jag började jobba som fotograf relativt tidigt då, efter gymnasiet. Och jag jobbade som fotassistent. Och sen så relativt snabbt så blev jag lite etablerad som fotograf. Där, för jag tog Orups omslag då, som var min pojkvän då, inte ens mannen. Och sen så gjorde jag Agneta Fältskogs comeback. Och då blev det lite så här, och den där unga tjejen ska vi ta. Så då jobbade jag in Sofia Eklöv som mitt artistnamn, fotografnamn. Och så då när jag skulle gifta mig med Orup så blev jag alla bara, nej, du kan inte byta till Eriksson, du kan inte heta Eriksson, du heter ju Eklöv nu, alla vet vem det är, alla. Men det sket jag i, så att jag bytte, så jag hette Eriksson och det gick ju hur bra som helst. Och sen samma sak då när jag träffade Magnus och skulle byta till Wistam, då blev det ju samma sak. Du kan inte, alla vet ju, känner till Sofia Eriksson, som att någon skulle bry sig om det.
Så att jag bytte till Vistan.
Du har
så
lyckats nu... bevisa i alla fall att alla har fel i och med att du har bibehållit din karriär trots dina namnbyten.
Och jag tycker det är lite mysigt. Det är klart man inte behöver ta sin mans namn så. Eller han kan ju ta ditt också. Men jag känner att det är lite mysigt att ha samma namn var det än må vara. Just nu så kanske några som undrar, jag känner det. Varje gång jag säger Orup så är det så här, kallar du honom för det också? Så det är lika bra jag säger det till alla nu, att ja, det var ju ett smeknamn från att han var liten. Så att jag sa det liksom, och vi träffades ju innan han var känd. Så att det är ett smeknamn som hans mamma sa, och som jag sa, och som alla säger. Det enda, de andra som säger något annat är så här, insmilande dörrvakter och sånt där.
Som men, säger Thomas.
Som säger Thomas. Välkommen Thomas. Och han bara, vem pratar du med? Ja. Bara ett stickspår bara för, eftersom jag vet att många tycker det sticker i folks ögon att jag säger det.
Vem var du i skolan?
Jag var extremt snygg och populär. Gud vad ljuger. Det var så,
vad
det kändes så otippat att jag skulle säga det. Nej, jag var absolut inte snygg och populär. Men nej, men jag var väldigt mycket så här. Jag hade lätt för mig i skolan och jag hade många kompisar. Men en väldig försvarare av människor som hade tufft. Så var det någon som var mobbad så var jag genast där. Och det jag fått höra efteråt också, det var en konduktör på SJ nu nyligen som kom fram till mig. Han heter Göran. Och så jag känner inte igen honom och han var så här, men känner du igen mig? Och jag, nah. Och sen så var det en just ifrån lågstadiet och jag bara, det är Göran. Och jag bara, hej! Jag vill bara att du ska veta att du verkligen betydde så mycket för mig. För du tog alltid mig i försvar när jag var liten och hade det tufft. Och jag bara, tack! Och jag bara, gud vad glad jag blev.
Gud, så fint. Ja.
Nej, det var fint att veta att jag... Och därav tillbaks till min pappa och det där, att jag fick det med mig rätt tidigt.
Så något där. Slags rättspatos.
Väldigt mycket rätt patos, måste jag säga. Ja, jag rodde ut i skolan. Det var ju lite knepigt där när jag bodde på den här ön. Jag var udda.
Men alltså, gick du i grundskolan på den här ön? Ja. Och sen om du bodde hos mamma så...
Först började jag hos mamma. Sen flyttade jag till pappa. Och då gick jag ju i skolan där. Och det var tufft. För skolan låg på Lidingö. Så det, ön ligger ju inte så långt ut. Så att, och i Lidingö skolor... Även på den tiden så var det märkeskläder och pengar och folk. Och det hade ju inte vi liksom. Så att jag kom ju till skolan och jag hade att mecka med någon trasig båtmotor på vägen.
Rodde du själv?
Jag rodde själv.
Hur gammal var du när du började göra det?
Oj. 10 kanske. Det var, jag brukar säga det till mina ungar som klagar för det uppförsbacke till deras skola. Jag bara... Jag tar sats och de bara, säg det, jag orkar inte höra om din ro... Nej, men alltså, eller paddla, eller du vet, det var ju väl, eller gick på isen, du
vet. Nej, jag vet verkligen inte, jag bodde 200 meter från min skola i stan. Det där är ju nästan en saltkråkan.
Raskenstam.
Ja, precis, historia.
Nej, inte Rasken, nu tänker jag på...
Utvandrarna,
jag går över isen.
Men det är också roligt att du rodde till Lidingö, där du också har tillbringat större delen av ditt liv. Som en ö i sig, där det finns väldigt mycket fina hus och fina människor, så kommer du i en roddbåt från en liten ö.
Nej, men det blev väldigt speciellt. Och det formade mig också. Det var ju ingen som... Man fick inte klaga. Eller, det var ingen som... Jag skulle säga det, men det var ju med min pappa. Det var ingen idé att klaga. Jag pratade ju även i mitt sommarprat om det. Att jag, du vet, jag gick på isen och så ramlade jag i. Och då gick jag hem och bytte kläder och gick till skolan. Hade mina barn ramlat i en vak så hade ju jag varit chockad. Du vet, det hade ju... Jag hade ju aldrig lämnat dem på en is själv. Men då, det var ingen som reagerade. Du vet,
det finns mycket pusselbitar. Om man lyssnar på ditt sommarprat som jag föreslår att alla ska göra. Om de inte har gjort det. Finns mycket pusselbitar till dig som människa. Absolut. Mm. Som man kanske inte visste tidigare. Men också en ganska målande bild av en annorlunda uppväxt. Som jag tror hade format vem som helst. Men det är precis som du säger, det var en annan tid. Mm. Och oavsett om man hade föräldrar lik din pappa som var lite mer än vad jag kallar idag för en jag brukar säga att jag är en bowlingförälder. Jag är inte en curlingförälder. Jag är inte en människa som lämnar mina barn i en isvak och inte alls. Jag är väldigt orolig, men jag känner att det är bättre att mina ungar får helt enkelt kastas ut i livet och gå på några nitar. Och så står jag där och håller i. Men jag är inte så intresserad av att kratta
bästa för dem curlingmässigt.
Nej, men det är ju intressant. Det känns så nyligen om pappa. Det här med om barnen ska få ärven eller inte. Det var ju Simon Cowell där som har den där talangjakten. Han säger ju nej, mina barn ska inte få ärva. Det kommer göra dem till monster. Och då är man också så här, det är klart han ska sätta sprätt på sina pengar och leva sitt liv. Jag får ju lösa det själv liksom. Ja.
Jag blir arg på mina föräldrar varje gång de pratar om att men vi vill inte göra de här grejerna för vi vill att ni ska ha någonting. Och jag säger, vi vill ha er i livet. Jag skiter fullständigt i om du har ett öre kvar. Jag vill hellre att du ska ha kul den tiden du har.
Ja.
Du berättade tidigt, och alla vi som har träffat dig och liksom vet vem du är sedan många, många år tillbaka vet ju att du slog igenom som fotograf. Mm. Men hur kom det intresset in i ditt liv?
Det är kul när man tänker tillbaka på livet, hur alla de där sliding doors, hur det blir så. När jag rodde till den här skolan och kände mig som en liten UFO och var en PRO-docka, då fanns det ju en annan tjej i den skolan som var lite annorlunda och stack ut. Hon var den enda svarta tjejen där och hon gillade också att åka in till stan och gå på disco, så att vi hittade varandra där och blev bästisar. Och sen så åkte hon på semester till Spanien och träffade två killar som hade ett band. Eller de bildade ett band precis då. Och den ena killen var också diskjockey på ett ställe in i stan. Så när hon kom hem så sa jag är mitt band. Vad är mitt band? Vad kul, då kan jag sy dina scenkläder av mina gardiner typ på den nivån bara. Och sen så kom jag så väl ihåg, för de hade hittat en replokal och vi hängde vid den här replokalen och hon sjöng och jag skulle titta. Och det var verkligen på riktigt, vad kan hon varit? 15 och jag var väl 14 då. Hon hade typ hopprep och övade på den här låten som är bara vill ha dig i mörkret hos mig. Och man bara, ja men det låter bra. Kan det bli en hit tror du? Och sen bara, fucking explosion.
Och det betyder att tjejen var Gigi Hamilton?
Tjejen då, min kompis var Gigi Hamilton och den tjejen som var med också var Kayo, som bara var med första tiden, för sen bytte de ut henne mot Diana, som tydligen var släkt med Bob Marley. Så att då var det så hett, va? För att raggen var het. Men, så att hela mitt liv förändrades där, för jag sydde deras kläder till första skivomslaget och helt plötsligt så...
När du var 14-15 år?
Av de här gardinerna. Så om de tittar på Vill ha dig skivomslaget, så har jag gjort kläderna. Så att jag hängde runt där. Så att det blev
du och Maria von Trapp som syr kläder av gardiner.
Ja, precis. En liten Sound of Music-referens där.
Verkligen.
Många kanske tror att Orup blev mitt steg in till den världen. Men det var egentligen Gigi och jag som vi hade väldigt roligt. Och vi har ju fortfarande kontakt. Och...
Vad lyssnade du på för musik som tonåring? Vad hade du för idoler? Liksom?
Jag hade ju John Lennon som stor idol. Jätteknasigt. Men ja, du vet, när han blev skjuten, jag var så förstörd och knäckt. Innan dess så var det så här Village People, jag var ju diskorotta, Prince, Michael Jackson. Man spelade in kassettband och hade de där...
När du var liksom 10, 11, 12, 13, 14 och någon frågade, vad vill du bli när du blir stor? Vad brukade du svara
då? Ville jag bli författare. Författare eller möjligtvis präst. Jag var inte religiös, men jag ville stå och prata inför folk. Så jag känner att det är det jag gör. Jag hade väl någon exceptionistisk ådra liksom. Och så tycker jag om att skriva. Det gör jag fortfarande. Jag tycker om att sätta tankar i ord liksom, och på pränt. Sen när jag skulle gå gymnasiet så tänkte jag att jag skulle kanske hålla på med kläder. Eftersom jag då hade börjat, då var det även andra tuffa popartister som Niklas Wahlgren var väldigt tufft på den tiden då. Då fick jag sy till andra artister då som var i det lilla
efter bara kollektiv. Det jobbet?
Mm. Så då gick jag beklädnadsteknisk och tänkte att jag skulle sy. Och sen så efter det så kände jag att fotografera, för det hade jag och Gigi hållit på mycket, för att jag hade mörkerum hemma, eller min pappa hade hemma, så tänkte jag att det kanske var kul att fotografera kläder man har sytt. Så då sökte jag till fotoassistent, och sen bara efter något år som fotoassistent så träffade jag Orup då, som då var servitör, så att han höll inte egentligen på med musik så mycket då. Eller han tänkte att han skulle bli låtskrivare, han hade haft en liten karriär som ung. Han hade skrivit någon låt till Björn Skifs precis. Så att, nej men jag ska nog bli låtskrivare och inte artist. Och vi bodde i ett litet, lite lägenhet. Som var ett gammalt cykelrum typ. Alltså det var så litet och det var så kallt.
Hur gamla var ni när ni blev ihop?
När vi blev ihop så var jag 17, tror jag. Han var 8 år äldre. Nej, och sen så, då jag jobbade som fotoassistent sen. Och sen då när det blev så att han också skulle... Det är det. Jag känner att jag är som en liten musa.
Musa, ja.
Jag musa. Jag var även musa till Hannes Holm innan Orup. Som gjorde filmer.
Var du ihop med Hannes Holm innan du var ihop med Orup? Mm. Mm. Det här känns som en väldigt liten ankdam av who's who i svensk nöjes...
Nej, men det är ännu värre. Typ, så här, typ Martina Haag, som är också en barndomskompis till mig. Hennes mamma gifte sig sen med min pappa. Så att det är en enda stor ankdam. Sen så hade han precis hade några demos. Då var det ju... Är du redo, tror jag det var, som han och Helle jagade vargar. Som då gjordes på någon demo först. Och sen så skulle den släppas. Och då skulle det tas skivomslag. Och då jobbade jag som fotoassistent. Och då tog jag dem och så släpptes de. Och då sa det boom igen. Alltså på samma sätt som du gjorde med Gigi. Jag och Orp var helt chockade. Vad är det som hände? För det gick också väldigt fort och blev väldigt stort.
Du var lite som en Yoko Ono och en Annie Leibovitz in the making, kan man säga.
Ja, precis.
Fast du splittrade ingen band.
Nej.
Du skapade tillfällen.
Ja. Och det var väldigt roligt att vara med på den resan i början där. Så enda av hans, de här låtarna som han släppte i början som blev mega hits, alltså, du vet, från Djursholm till Navikstull eller Stockholm, alla de där har ju jag små minnen av i vårt liv, liksom. Stockholm hörde jag första gången på vägen från BB med Kid och du vet sånt där. Men det var en jätterolig resa. Men då tog jag som fotassistent hans omslag och sen så började hela den här skivomslags resan som jag gjorde. Skivbolagen kom till mig och så frågade de, vill du göra den här artisten? Och då gjorde jag ju oftast allt. Kläder, omslag, turnétänk, scenografi. Alltså jag gjorde ett helt koncept. Och jag är fortfarande en jätteung tjej. Precis som du när du slog
image
igenom.
Image, stylist, fotograf och liksom kreatör. Ja.
Men det var roligt också för att om man backar till när jag var i skolan och var udda. Så var det ju en kille där som var jäkligt elak mot mig sådär. Retades och mobbades. Han sen började jobba på ett skivbolag. Så helt plötsligt så var han tvungen att ringa till mig och få övertala mig till att göra något omslag med Jerry Williams. Och man bara njöt av att, jaha, vad sa du att du hette, sa du? Ja, men du var ju inte så snäll mot mig. Va? Han var verkligen tvungen att be om ursäkt så många gånger för att jag skulle göra den där artisten sen.
Var kom självförtroendet ifrån att våga göra en massa saker som du kanske inte var...
Expert på?
Ja.
Jag vet inte, jag har alltid varit... tänkt att jag kan saker. Jag tror att jag liksom så här, hur svårt kan det vara? Men sen så var ju min pappa, alla vägar går till honom känns det som ibland. Han var ju väldigt dissig, för han var ju superintellektuell, väldigt allmänbildad, väldigt akademisk. Så att när jag då hade svårt med matten i skolan eller så här, han bara, gud, hur ska det här gå? Du får hitta någon rik kar, för det här kommer aldrig gå. Och hela den dissningen... Kanske man ska tacka honom för. För det har ju liksom, jag har ju haft något slags behov av att visa att jag kan allt jag vill.
Du var ganska ung ju när du fick Kid.
24.
24?
Oh.
Vem var du som mamma som 24-åring?
Då var jag väldigt ensam som mamma. För ingen annan kompis skaffade ju barn så tidigt. Och han var väldigt skrikig. Eller så är det så här, första barnet, man gör allting fel. Man går och bär fast man ska lägga ner och sånt där. Så att han var en envis skrikig kille. Men blev väldigt bra sen. Men jag tror att jag är ju en mamma som tänker väldigt mycket på mig själv också. Så att jag har ju alltid jobbat och tagit med barn. Men jag är inte så där, barnen kan sova under bordet på restaurangen. Du vet, så här, chill. Så jag inte. Jag skaffar hellre barnvakt och barnen hemma. Det var väldigt speciellt när vi separerade sen, när Kid var 3. Då var Kid väldigt, väldigt pappig. Och vill, lite som jag, nu backar vi tillbaka till det, men han vill vara hos sin pappa hela tiden. Och det gör ju ont i mammahjärtat såklart. Och någon gång när vi pratade om det efteråt, så här, gud, varför man är så där att säga då, ja men mitt barn kanske behöver sin pappa lite mer. Eller vice versa, kanske behöver i den här perioden. Det kanske är bättre om man är hos dig lite mer. Men det kan man inte säga, för man är så här, vill ha, och man tänker på sig själv. Och vad ska folk tycka kanske till och med? Speciellt en mamma som skulle släppa ifrån sig lite mer av sin tid barn med tiden. Men så att vi höll på varannan vecka med kid. Men i efterhand så det är jobbigt att pendla när man har så här, dubbelt boende och sådär. Så att vi sa det i efterhand att det hade nog varit bättre om man hade varit bättre hos sin pappa under vissa perioder. För då hade han kommit till mig. Och sen faktiskt när han blev 14 eller 15, då flyttade han till Orup helt och hållet. Och då var det tur, tror jag, att jag hade fler barn, för att annars skulle man blivit helt förstörd. Men att känna sig bortvald så där. Men jag tror, eller Magnus, min man, som var väldigt bra på att säga, han tänker bara på vad som är bekvämt. Vad är närmast kompisarna, vad är närmast skolan, vad finns det mest musikinstrument? Mm. För det var ju det som var hans största intresse. Han tänker inte på att han inte vill vara med dig.
Nej.
Eller att han vill vara ens med sin pappa, utan han vill göra det bekvämt för sig.
Ja.
Och då försökte jag intala mig själv det, så att jag inte skulle dö av smärta. Så att det gick bra. Och nu har vi jättebra kontakt.
Min efterkonstruktion är ju också att, likt det du själv sa, så vill man ibland till den föräldern som är borta mycket och som kanske inte daltar så mycket med en. Mm. För den föräldern som alltid är där är ju den man oftast har för givet.
Ja.
Extrem hobbyanalys nu, alla ni där ute.
Ja, men det är intressant.
Det är liksom den där otacksamma rollen på något sätt. Att är man alltid där så får man alltid minst.
Ja. Herregud. Alltså
jag förstår vad jag menar.
Jag har två barn hemma nu, så det stämmer så väl. Ja. Så.
Och jag kom på en fråga i morse som jag inte har kunnat fråga någon annan människa. Hur är det att vara tillsammans med en artist?
Jag kan säga att när, om man då backar bandet till just den här tiden när jag och Orup hade fått kid då, och han var ute på turné, fick bekräftelse, fick publik, och jag satt med någon mjölkstockning eller vad det nu var och längtade efter att han skulle komma hem och vara med i min värld. Då var, och sen när han kom hem, då var vi på otroligt olika nivåer. Han ville bara landa. Låt mig vara i fred, du vet. Och jag ville umgås och jag ville ha hjälp och ta den här skrikande bebisen, du vet. Så det krockade ju nästan alltid jämt. Alltså att när han kom hem, då bara kebang liksom. Och jag känner nu, om jag nu ska kalla mig själv artist i tv-världen, att jag kommer hem till Magnus, så är jag vet ju också känslan som du säkerligen känner efter ett gig. Man är hög, man har fått applåder, man har fått dunk i ryggen, man har fått, fy fan vad bra du är, du vet, man är hög av sig själv på ett hemskt fåfängt men underbart sätt. Och så kommer man hem till någon som håller på och tjatar om någon trasig diskmaskin. Ursäkta, vet du vem jag är? Alltså man strider och sen bara, nej just det, det är ju det livet är. Vi måste ha en fungerande diskmaskin. Alltså det är ju, så att det är svårt att vibba in den andra. Och jag kommer ihåg verkligen att det var inte helt lätt. Samtidigt som man var stolt. Mm. Man är ju jättestolt över det den andra gör och imponerad över den andra gör. Det är säkert Magnus över det jag gör också. Så att man är kluven, samtidigt som det riktiga livet är ju inte där på scenen. Det riktiga livet är ju i köket. Liksom.
Jag har alltid tänkt att i och med att du var så ung och att hans karriär gick så sjukt, att det blev så stort, så otroligt snabbt, att det blir en kontrast. Liksom.
Samtidigt så var det faktiskt roligt där att jag var involverad i skivomslag. Exakt. Eller turnéer.
För det blir du förstod som att ju hela världen.
Ja, och jag kände bandet, jag kände skivbolagsmänniskorna, så jag kände att jag fick ändå vara med lite på resan. Men det är ju väldigt svårt om jag hade jobbat med något helt annorlunda. Ja. Så att jag förstår att artister dras till artister på något sätt, för att det blir ett lite liknande liv. Liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Från att du var den här liksom kreativa
stylistfotografen-musan
och som liksom på något sätt känns som att du infiltrerade hela musikbranschen med din kunskap och ditt öga ju under en period, så slog du sen igenom som barnprogramledare i något som jag minns i alla fall som heter Sophie Propp. Hur kom det sig?
Ja, det var ju, när jag arbetade som fotograf så fotograferade jag många artister och programledare och många inom media. Och sen så föddes Kid och jag stod ju mycket som fotograf. På den tiden jobbade jag med i mörkerrum, så det var ju ett annat, det var inte digitalt då. Det var, gud, det känns ju som att jag var...
Jag älskade mörkerrum.
Ja, älskade doften och... Men då så tänkte jag, men det här går ju inte. Jag kan inte resa, jag kan inte stå i mörkerrummet och, så att jag ska hitta något annat. Och då tänkte jag, men jag är ju liksom bra på att motivera och projektleda, tänkte jag. Så jag, kanske. Och då var det någon som jag hade fotograferat som sa, ska du inte börja med tv då? Och jag bara, ja. Så gick jag och sökte. Jag gick bland annat då till min ex-pojkvän Hannes Holm som var på SVT då på Nöje. Och jag bara, har du något jobb till mig som kanske projektledare? Och han bara, nej, men undrar om inte du ska vara framför kameran. Och jag hade inte ens tänkt den tanken. Så jag bara, så gick jag till TV4 och då skulle de starta morgonprogram då. Det fanns inte då morgonnyheter. En litet gäng människor skulle göra jättemycket tv som skulle då fylla ett flera timmar varje morgon. Så det var ju verkligen så fort man sa någonting. Anneli Rudé ska ut på turné. Bra, då täcker du det. Och jag bara, täcker? Vad betyder det? Ja, ja, jag åker ut. Och sen så lärde man sig sina misstag. Så att länge var jag bara idéspruta och researcher på det där programmet. Och sen så...
Var det det som sen blev Nyhetsmorgon?
Ja, det var Nyhetsmorgon.
Det var Nyhetsmorgon.
Fast det hette God morgon första året, tror jag. Sen bytte. Men det var Malou... Och Sivers och Bengt Magnusson och Ulrika Nilsson som vädertjej. Och ett gäng andra här. Jenny Strömstedt till exempel var också praktikant.
Fortsätter du att jobba som fotograf under tiden?
Nej, eller? Då slutade jag. Då var Kid liten. Och sen hade jag faktiskt parallellt gjort ett jätteknasigt program som blev väldigt stort som heter Knässet på ZTV.
Ja. Jag hade Christian Lok här och vi pratade väldigt
mycket
om det.
Så att det var ju Christian Lok då som höll i originalet och jag, Eva Röse, Johan Widerberg och Olle Ljungström
just
var liksom...
Nästa gäng, ja.
Så att vi gjorde de första två säsongerna och det blev då parallellt kultstatus. Och det var ju mycket att jag inte hade något filter, jag bara sa saker. Det var verkligen så här,
det var ju egentligen din tv-debut.
Ja. Ja, och sen så jobbade jag på Nyhetsmorgon då. Som är researcher. Och sen så skulle Ulrika Nilsson, vädertjejen där, börja med barnprogram för att vi skulle ha barnprogram då. Men det var inte hennes grej. Och då sa jag, kan inte jag göra det? Och det var ju bara som att bejaka min knäppa hjärna, att bara gör vad du vill. Okej, jag reser i rymden och jag slåss mot rymdbovar. Och sen vill jag ha musik också, så att alla de här tuffa... Kent och alla var ju där och uppträdde i mitt lilla TV-program som vi gjorde varje morgon. Varje morgon och sen en timme på helgerna.
Saknar du inte den här tiden när allting var ganska annorlunda i svensk mediebransch?
Gud, alltså den TV-skolan som jag fick, den lekskolan som även sändes på något vis med Sophie Propp. Det är ju helt fantastiskt att vara med om. Jag tror alla som man träffar som var med på den första TV4-tiden, alltså kommersiell TV som exploderade och man skulle producera och hitta på nya format och väldigt, väldigt rolig tid.
Men det känns också som det var en väldigt oängslig tid jämfört med idag. Du har på ett osvenskt sätt haft en ganska filterlös persona i hela din karriär.
Jag hade ju någon slags önskan. Jag gillade så mycket svensk musik. Jag var ju så insyltad i det och tycker mycket om det. Så att när jag hade gjort Sophie Propp under flera år, det var väldigt bekvämt för dem att ha mig där, för jag var så påhittig och produktiv. Och vi som gjorde det programmet var lite självgående så där. Då... Jag ville gärna till underhållningen och jag ville gärna till Grammyskalan. Så jag gick till underhållningen där mycket och sa så här. Jag ska stå där och jag ska ha en klänning av cd-skivor. Och det tog tid, det kanske tog 2 år. Det var Per Sundin då som var chef. Så han ringde mig och bara, okej Sofia, nu får du göra din klänning i CD-skivor. Jag bara, bra. Så det var ju verkligen ett mål jag hade. Vilket jag gjorde. Och sen så slogs jag ju mycket om att jag ville vara folklig. Fast jag kände att jag var lite nischad för att bli folklig. Så det är väl kanske först nu på Sofias änglartiden som jag har blivit folklig. Och jag får ju ofta höra att folk är lite rädda för mig.
Varför ville du vara folklig?
Jag bara kände att jag kände mig som en bred och varm tjej som tycker om alla människor. Men många nischade in mig som att jag var lite, att jag skulle vara tuff.
Min upplevelse är att du inte är så rädd.
Nej, jag är inte så rädd. Jag är framförallt inget konsekvenstänk. Jag analyserar inte, gör jag det här så här, kan det här hända. Typ när jag seglar över Atlanten nu. Så det är inte att jag ligger och tänker, åh gud, tänk om båten sjunker.
Åh, vad skönt det måste
så att jag tänker aldrig hela vägen. Jag är som en liten guldfisk, vilket också gör, det är nästan min superkraft skulle jag säga. För att om jag drabbas av ångest så går det väldigt fort över. För då bara simmar jag åt andra hållet. Jag liksom parerar, flyr allt jobbigt och bara bejakar bra saker.
Men många människor som är så är ju rädda och flyr även från det som är jobbigt och gör bara det som är enkelt. Det gör ju inte du. Du är ju precis tvärtom. Oj, det där låter svårt och krångligt. Det där vill jag gärna prova.
Ja, jo. Nej, men okej. Jag är modig när det gäller att prova på lite läskiga saker. Men jag tänker då, om vi säger så här, åh, det här är en stor direktsändning. Tänk om jag ramlar eller säger fel. Det är många som kanske skulle vara nervöst. Jag är mer så här, men gud, det är ju ingen som dör om jag säger fel. Det är ju bara ett tv-program. Så det är olika info. Man kan tänka på olika sätt om samma sak egentligen.
Men gör det att när du sitter där och folk analt bryr sig om en viss sak som de tycker är väldigt viktig, att du kan bli så här, vi räddar inte världen. Spelar det här egentligen någon roll? Mm. Eller är du också ganska bra på att vara perfektionist?
Jag vet inte. Jag känner ju det som vän och förälder och partner och sånt där. Är det ju svårt att få mig att bli orolig och få panik. Alltså jag tar inte så mycket på allvar. Utan det var sjukhusläge för att jag ska reagera. Liksom.
Brukar du säga det till dina kompisar som är tvärtom? Att så här, nu överreagerar du väldigt mycket. Så här farligt är det inte. Eller låter du dem hållas?
Du vet, mina nära vänner, de ser ju när jag zoomar ut. Alltså så här länge som under den här podden här, sitter jag sällan. Alltså du vet, om man pratar för länge, nu pratar vi om mig, det är ju väldigt intressant. Nej, men om man pratar för länge med mig och ältar saker, typ, varför lämnade han mig? Eller man bara, men gud. Jag har en nära vän som blev toklämnad och hon liksom kunde inte släppa det här. Och jag bara, men kärlek kommer och går. Alltså, du måste släppa det och gå vidare. Det går inte att älta det. Du har ju bara ett liv. Jag är väldigt så här, rationell och krass. Kanske också ärvt från denna pappa Leif.
Men har det också gjort att du inte kanske har fallit så mycket i fällor av ångest och depression i livet?
Utan jag har aldrig haft det. Jag kan säga att min största ångest var när jag blev sjuk, när jag fick bröstcancer. Men då valde jag också att låtsas som att jag inte var sjuk. Då pratade jag inte om det, berättade inte för någon. Jag spelade in Sofias änglar utan att ingen visste. Jag kastade mig i bilen och åkte och strålade mig utan att jag opererade mig 2 gånger. Min man var inte ens med. Jag bara låtsades som att det inte fanns. Tänkte att om jag lever mitt liv där i, finns, och då vill jag bara säga, det finns inget rätt och fel i det här. Det var bara mitt sätt att hantera det för att jag skulle må så bra som möjligt. Men jag valde att låtsas som det inte fanns, för då mådde jag bättre. Det är nog ändå de nätterna jag haft svårast. För då, när man blir allvarligt sjuk så tänker man på sina barn. Och vad som ska hända med dem. Det är det enda som loopar i ens huvud. Liksom.
Innan du träffade din nuvarande man Magnus och ni fick 2 barn. Mm. Så fick du en dotter som heter Cindy. Som nu är väl 22, 21?
Hon är 21. Gud, alltså det är så många barn.
Ja, men det är många barn, åldrar. Många åldrar.
Många åldrar.
Men hon är 21 idag. Mm. Och jag vet inte riktigt i vilken form som det här hände. Men du jobbade på tv då. När du fick
henne. Hur de blev till.
Nej, jag tänkte mest att jag har inte träffat hennes pappa eller så. Men du jobbade på tv och träffade någon och blev mamma igen helt enkelt.
Ja, precis. Han heter Anders, hennes pappa. Och är börsmäklare.
Hur var det andra gången? Hur var det att bli mamma igen? Mm. Var det annorlunda?
Jag var otroligt glad att få en flicka. Ah. Jag hade ju en pojke först då. Så att jag tyckte det var roligt att få uppleva det. Då gjorde jag Stadskampen också. Det var ju verkligen, det är roligt att alla mina barn är liksom...
Är formade av tv-program.
Ja, det är så här. Så att det var en graviditet som fick synas i tv under Stadskampen. Väldigt, väldigt, väldigt roligt program att göra. Det var roligt. Andra barnet är ju lättare. För att första barnet, som jag sa, så gör man en hel del nybörjarfel. För man tror att man gör rätt. Men sen så bara, oj då, hon... Det är ju tyst bara, man lägger henne ner och låter henne skrika i 3 minuter. Ja. Eller, oj, det kanske är bra att hon inte sover i min säng från början. Och sånt där, Så att det var väldigt mysigt, jättehärligt.
Alltså, du har gjort så sjukt mycket olika tv-program. Då vill jag ju såklart fråga några enkla tv-frågor. Först och främst, vad är det roligaste programmet som du har lett?
Det är nog Sofie Propp ändå. Jag är glad och stolt. Och barnprogram är en viss nerv i det. Det är en nyfikenhet. Det är lite chåsfritt. Man kan vara nyfiken på och hur knasig som helst. Så att det går nog inte att slå Sofie Propp.
Vad är ditt bästa tv-minne som du har varit med om att skapa?
Direkt så tänker jag på, men jag tror inte att det har påverkat hennes karriär. Men jag satt ju talangjuryn och plockade fram Sara Larsson. Men jag tror att det kanske skulle gå bra för henne ändå. Så att jag tror inte att det var tack vare att jag satt där i juryn. Men det var ju roligt att vara med där. Och när man tittar på det klippet som är sett av väldigt, väldigt många- eftersom hon är världsstjärna så är hon ju så gullig och helt fantastisk redan då.
Direktsändning eller att banda tv?
Oj, det är så roligt med... direktsändning. Just Stadskampen som jag pratade om, det var ju när vi åkte runt i svenska städer och samlade människor. Det blev någon så här lokalpatriotism som var helt fantastisk och en nerv. Och då hade vi små utmaningar till stadens befolkning att komma dit till torget med olika saker. En gång hade vi att man skulle ta med sig sin bröllopsbild och ta på sig de kläderna man hade på där och alla... människor som kom i sina alldeles för små brudklänningar och du vet, det var så gulligt. Och någon gång hade vi så här flaggstänger. Man bara, vem skruvar ner sin flaggstång? Jättemånga skruvade ner sin flaggstång och tog den till torget. Och så någon gång hade vi djur och då var det en lista på djur som då skulle komma och ner till torget. Och om alla djur kom så fick då staden poäng och ledde och så här. Och då, du vet, det kom en taxibil med en skorpion och det kom kaniner. Ja, du vet, man bara, herregud. Det var så roligt. Så att direktsändningen när det bara händer är fantastiskt.
Vilket program önskar du att du hade fått leda som du inte har fått leda?
Oj, ja, Melodifestivalen, eftersom jag tycker så mycket om musik. Nu känns det som artisterna tar över och leda det. Och jag är inte bitter alls att du har gjort och inte jag. Nej, men jag har gjort så mycket så här Fame Factory. Jag har ju varit och nallat i den kategorin så där. Men det finns nog en hel del program som jag känner att jag skulle göra bra.
Finns det något program som du ångrar att du har jobbat med? Eller skäms lite för?
Ja, det är lite skämskudde på Top Dog som jag gjorde. Det är ett program, jag gillar inte ens hundar. Man dresserade hundar. Och då kan man ju tänka så här, vad härligt med ett hundprogram. När hundar kommer springande på en äng och öronen viftar och så här. Men det här spelades in typ i november i Sverige. Det var slask och det var en chihuahua där som stod och skakade. Det var disaster. Det var verkligen... Och jag var gravid. Det blev inget bra. Så kan man summera. Så att det kunde jag nog hoppa till min karriär.
Har du något sånt där tv-minne bakom scenerna när allting gick fel eller någonting hände som ingen vet om i efterhand att ni var tvungna att överkomma?
Det är nästan det roligaste, därför man säger direktsändning. För just det här när man hör i örat att nej, kranen är paj, du vet. Man bara, okej, helt plötsligt har man en kamera istället för 6 och sådana där. Det blir en rolig utmaning och än en gång, det är ingen som dör för att det är bara en kamera och sådär. Det bara blir kanske ett lite annorlunda program och adrenalinet man får då är väldigt roligt. Det finns ett uttryck som heter bjud-tv. Vilket är väldigt mycket skönare med bjud-tv. Det är roligare när folk kommer av sig eller börjar skratta, eller än att allting går som på räls ibland.
När identifierade du dig för första gången som riktig programledare och förstod att det här är nog mitt jobb nu?
Ja, det är ju en intressant fråga, för det var ju inte alls min mening. När jag sökte mig till tv då efter att jag hade fotograferat, så tänkte jag att jag skulle vara i produktion. Det var ju det, eftersom jag hade varit bakom kameran. Men det är det som är så häftigt. Alla jobb man har haft i livet har man ju användning av. Mitt första jobb var att jag städade på något kontor. Ordning och reda, tar man med sig det. Fotograf, tar man med sig det. Så när jag stod framför kameran helt plötsligt, så använde jag mig av det som jag har sett när jag stod bakom kameran. Det är häftigt det där. Det brukar man ju säga till sina barn, att allt ni gör bara kommer bli sen till användning i det ni kommer ta er för. Nej, men jag märkte nog rätt snabbt att jag hade talang. Och även när jag har kastat ut andra programledare, så är det så konstigt. För det kan vara den där jättesnygga, eller den där jätteroliga, eller jättekarismatiska människan. Och så kommer en kamera framför, och så försvinner allting. Så tvärtom, så kanske man inte ska vara så himla snygg. Eller så du vet, det är någonting som ska hända där. Kemin framför kameran. Och närvaro, tror jag. Och det märkte jag nog rätt snabbt att jag hade och kunde använda mig av.
Kände du att du hittade hem då?
Ja, kände definitivt att jag hade ett hantverk som jag kunde. Kanske med dig och sången, att det här kan jag leka med. För typ du, som är en av de vackraste röster jag vet, och även så här Tommy Körberg, är så här, när man hör er sjunga så är det som att ni leker bara. Ni kan göra vad som helst med er röst. Håller du inte med mig? När man hör Tommy Körberg...
Jag känner ju inte så, men det är härligt att det låter så.
Ja, nej, men så är det. Men Tommy Körberg, som då säger själv att han är helt oskolad, och så när man hör honom så är det som att han bara skuttar fram på vägen och gör precis som han vill med den där rösten. Och jag hoppas att jag kan vara en tv-Tommy Körberg då.
Min bild av dig är ju att du är väldigt mycket dig själv när du hamnar framför en kamera. Är du faktiskt dig själv, eller har du ett tv-jag?
Ja, hade du frågat min familj så hade de sagt att det var en tv-Sofia, för att så där länge sitter du inte still och lyssnar på folk som jag gör i Sofias änglar. Men jag har lärt mig och har i mig så himla mycket att jag inte är rädd att närma mig död och sorg och sjukdom, utan jag är nyfiken på livsresan. Och det är det som jag känner att jag kan använda mig så mycket av i Sofias änglar. Att jag vill vara nära de här personerna och vill vara nära deras historier. Så, här. Så därav att det är nog jag som är nyfiken. Eller nog, det är jag som är nyfiken. Och jag gråter ju jättelätt och mycket där. Det är nästan så jag får tänka så här, okej. Nu kan jag inte ta de här frågorna förrän om ett litet tag. För jag kan inte gråta mer i det här programmet. För ibland så blir ju alla samtal jobbiga. Liksom. Det är som att jag gråter deras tårar på något vis. Men, nej, ja, jag tror att jag kan ha en Sofia TV-roll när jag förväntas göra vissa saker. Men i samtal i Sofias änglar så är man bara där och nära på något vis, tror jag.
Kan du nämna någon specifik människa, du har träffat så otroligt många, någon specifik människa eller någon specifik familj som har stannat med dig på ett sätt som du aldrig glömmer?
Nej, men det är så många. Men en liten Jossan, en liten tjej som vi kom till, och det var jobbigt innan, för vi visste att hon precis hade opererat bort sitt ben innan. Hon kanske var 10-11 då när vi kom. Gilla att dansa och så vidare. Så hon hade cancer och de hade opererat bort benet uppe vid höften. Liksom. Och vi kom dit några månader senare. Vi bara sa, gud vad jobbigt det här kommer bli. Och jag kan säga det, att så mycket glädje och energi den tjejen. Och hon hade sån livsinställning. Hon bara, alltså fatta, jag kommer få en egen permobil. En egen permobil. Man bara, okej, du vet. Hon var så häftig hon fick oss att skratta och visa. Och hon skickade en film när hon lär sig hopprep på ett ben. Alltså själv hade man ju legat och bara, livet är slut, jag har bara ett ben. Hon bara, nej, jag måste lära mig hoppa hopprep liksom. Och då av någon händelse så fick jag bara något tips av någon jag träffade, som att det finns ju någon stor cirkusgrupp i världen som heter Cirque du Soleil, som gör stora, stora shower. Att i den showen så fanns det en dansare som var enbent.
Och då tänkte jag, man kanske skulle försöka nå den här dansaren i Las Vegas eller vad det var. Om man kan göra en hälsning till henne, den där lilla tjejen, Jossan. Och så ringde jag och sen så bara, nej, han är i Sverige, Cirque du Soleil, på turné nu. Och man bara, men vad är oddsen på det liksom? Så att då ringde vi till produktionen och han sa, jag vill jättegärna träffa henne. Så han hade ju sån här, en krycka med strass och så här, var supershowig och såklart jätteduktig dansare. Så då kom vi dit och det var så cool för att han då pratade lite framför kameran och så säger han så här, men nu vill jag prata med henne utan kamera. Bara, gud, jag kan inte prata om det här utan att gråta. Men ja, i alla fall så tycker jag det är så häftigt att alla tar sig tid till den här lilla tjejen. Sen så sändes det här programmet och hon hade en storbror och storbröder kommer ju ofta i kläm. Eller syskon kommer i kläm när någon är sjuk så där. Han gillar hockey och spelar hockey. Så då var det en tv-tittare som skrev brev till mig. Ett fysiskt brev hem till mig som skrev så här. Åh, jag blev så berörd. Jag skulle så gärna vilja bjuda den här familjen till New York för att titta på hockey. Och jag bara, jag vet inte vad det här var för någon. Liksom. Så att jag gav det till produktionen. Och det bara visade sig att det är en familj då som hade sett det här. Kände att, vad fan, vi gör ingenting. De bjöd den här familjen på första klassbiljetter, hockeymatch för att träffa Henke Lundqvist. Och de åkte då, Alexander som brorsan hette, Jossan och de två. Och sen så kom de tillbaks. Och de hade en superrolig resa. Och sen så dog hon, Jossan, för hon klarade inte sen då. Men hon fick de där så fina minnena. Och den här familjen då som jag har träffat också efter, som är helt fantastisk, Insulander.
Vad dog hon av?
Nej, hon dog av cancern som kom tillbaka. Liksom.
Det var cancern som gjorde att hon amputerade
benen. Ja, precis. Den satt i ryggen och sen så kom den tillbaka. Men då så hjälper de nu andra familjer där barn är sjuka och inte ska klara sig. Så att vi var med. Jag träffade dem nyligen och då var vi med när en liten tjej som bara hade några veckor kvar fick gå in i leksaksaffär och ta allt hon ville. Men gud, usch, för jag har så konstigt jobb.
Jag träffade en 5-åring häromdagen som hade cancer. Och jag kommer ihåg att jag kom hem och min dotter var... Hon sov. Och jag klev in i hennes sovrum och bara la mig bredvid henne. Det måste varit så många gånger som du bara kom hem och ville liksom... Bara hålla i dina barn när du får vara med.
Så många gånger jag har krypit ner i deras sängar när jag kommer hem. Och de bara, mamma, lägg av. Och jag bara, amen. Och också, inte bara när det här fruktansvärda händer, utan också när jag har varit med familjer med gravt handikappade barn. Som kämpar så otroligt mycket. Och man liksom tar så mycket för givet att ens barn ska bara vara friskt och fungera. Men det som då de här familjerna som där hela livet också ställs på sin spets när man får ett barn som är gravt handikappad och de specialbehoven och hur hela livet är så här, ja, okej, okay, då blev det så här istället. Och det är också, alltså jag tänker så mycket på dem, att hur mycket de kämpar liksom.
Med är det svårt att parera om du får brev eller meddelanden privat av familjer som ber om hjälp?
Ja,
är det svårt?
Jag får jättemycket sådana. De tänker ju lite att det är jag som sitter och väljer, det är det ju inte. Men det är många livsöden och många av vi i programmet så försöker vi liksom välja olika historier för att lite informera. Det finns så många sjukdomar som folk inte har hört talas om och sen alla unga som tar självmord som man liksom... du vet, man är
hur många veckor per år gör du det här?
Oj, det är olika år, men vissa år har det ju varit 40 veckor. Alltså jag är ledig kanske 12. Alltså jag har ju varit otroligt produktiv i det där. Och det blir ju som ett gift. Alla som jobbar med det, team, alla blir så här... Alla vill fortsätta för man gör skillnad på riktigt.
När du lyssnar då på dina kompisars ältande, ja, kan du bli så här, men på riktigt,
ja,
alltså folk dör.
Lite, men jag tänker också att alla har sin skoskav. Nej, men
verkligen.
Men förstår du, jag kan ju ha förlorat någon och du kan ha skitont i din fot.
Ja.
Och då blir det så här, ja, då ska jag bara, nej, men gud, skärpte du, det är ju bara skoskav. Det kan man ju säga, men det gör ju fortfarande skitont för dig.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Innan det fanns Sofias änglar och innan det fanns sociala medier och people's opinion och sånt. Hur hanterade du kritik de första åren som programledare?
Det roliga eller knasiga som du säkert känner igen är ju att om man får 10 bra recensioner och en dålig så är det bara den dåliga man kommer ihåg och den dåliga man ältar. Men det kan man väl säga lite, ju äldre man blir, för just jag är faktiskt väldigt, väldigt besparad på dålig kritik. Det är kanske 5 gånger i livet som jag har fått, om man då inte räknar så här nättroll som har skrivit elaka saker på Instagram. Men då, i början när man var ung, så gick man ju tänkte på det. Man gick på stan och tänkte, där går de och tittar på mig, för de har också läst det här och nu ser de det och tycker också. Alltså det är ju helt sjukt. Ingen som läser det. Och sen ju äldre man blir, så här, gud, det där kommer och går. En dag, några läser, sen glömmer de bort, för det är inget stort i deras värld att det står att Sofia var dålig i det du gör programmet. Men i början när man är yngre så tror man ju att alla går och tänker på det och tycker samma sak som den här recensenten då. Och ibland blir man ju tokig. Det var någon som skrev något negativt om Sofias änglar för några år sedan. Och då blir man ju helt tokig för att de inte förstod konceptet. Liksom. Jaha, vad är det bättre? De här som har förlorat ett barn, vad blir det bättre om de får ett kök? Men vänta nu, förstår ni inte grejen? Liksom? Det är inte att vi ersätter det här barnet som inte finns längre med ett kök. Utan det är bara för de här personerna så är allt nattsvart. Och vi försöker vända en otroligt, otroligt negativ och jobbig spiral till att försöka se det ljusare. Att livet ska hitta på banan igen. För livet fortsätter trots en stor förlust och en enorm sorg.
I ditt sommarprat så berättar du många väldigt fina historier. Och själva taglinen eller liksom premissen, om du minns hur du författade den så får du säga den själv. Att du har gråtit många tårar åt andra människors historier och nu ska du berätta om de gånger i ditt liv där du på något sätt har fällt dina egna. Ja. En av de mest kontroversiella sakerna i ditt liv och framförallt kanske svåraste har varit din dotters sjukdom. Mm. Som du berättade väldigt vackert om i sommarpratet. Om du bara skulle kortfattat berätta vad som hände när hon var liten.
Men jag kan ju säga också att jag, om jag tittar på mitt liv, så jag älskar mitt liv och allt. Alltså jag har en så fin man, fina barn, roligt jobb. Allting är bra. Men som många så är det ju ett moln och det är ju Cindy som då när hon var 9 tog vaccinet mot svininfluensan. Och fick då som 300-400, mellan 300-400 andra barn i Sverige narkolepsi. Som då för många är som en slags skämtsjukdom, så där som seriefigurer får. Eller, ja, då somnade på bordet bara. Ja, och det var ju typ så vi upptäckte det liksom. Och då var ju hon 10 då när vi började se att det här. Eller det började med en gång när hon fick spruta, men vid 10-11 då fick vi ju diagnosen. Då förstod vi att det här var allvar, för hon började ramla och hon somnade liksom överallt. Så att då förstod vi, och det började också komma artiklar i tidningarna om de som hade blivit drabbade av vaccinet. Och jag började riva ut dem och ge till hennes pappa, så här, läs det här bara. För att just då var han så arg på mig för att du måste ge henne onyttig mat, för hon somnar hela tiden. Vi försökte hitta förklaringar liksom. Och gud vad hon är tidig i tonåren. Är det det? Det är därför hon sover. Man bara, ja, fast ingen annan tonåring somnar ju överallt hela tiden liksom. Så att, nej, hon från när hon var 9 då så har hon narkolepsi och det går inte att bota och hon kommer inte bli bättre. Däremot så, om man nu ska försöka se något positivt, så är det ju att få ett handikapp som det här verkligen är när man är liten, gör att man formar sig efter. Hamnar du i rullstol till exempel så formar efter det. Får du diabetes så formar efter det. Så att hon lever ju med sitt handikapp nu, men drogar sig tungt varje dag.
För att hålla sig vaken?
För att hålla sig vaken, för att inte ramla. det är olika mediciner för olika saker. Men primärt då så är det ju att ha narkolepsi så har du ingen djupsömn. Så att du får inte det där sömnen som vi alla behöver jättemycket för att fungera. Hon beskrev det ju själv också som att när man är väldigt, väldigt jetlaggad, när man reser utomlands och är, känner sig helt väck, så är hon varje dag, hela tiden. Om hon inte medicinerar sig, då är hon bara lite mindre jetlaggad liksom. Så...
Nu har hon klarat sig genom skolåren. Ni har klarat er genom skolåren.
Klarat sig, men hon har gått i skolan.
Bor hon hemma fortfarande? Eller?
Hon bor inte hemma nu, men... Nej, men hon är ju superstark och kaxig och häftig och originell och färgglad och glittrig och rolig och intelligent. Och hon har så många fördelar i livet samtidigt som hon brottas med det där. Och hon målar fantastiskt, vilket är bra för henne, för att det är ett jobb som hon skulle kunna sköta kanske på sina tider. För hon kan ju vara pigg mitt i natten. Mm. Hon har en annorlunda dygnsrytm. Mm. Ja, det är ju kämpigt liksom. Min enda förhoppning är ju att det under åren som kommer kanske kommer en bättre medicin som gör att hennes liv blir mer kvalitet.
Det här är ju nästan 11 år sedan som det här uppdagades. En av de sakerna som jag nu, kanske för att jag har blivit förälder, men överhuvudtaget som jag drabbades väldigt mycket av när du pratade om, var ju det dåliga samvetet som kom när ni fick diagnosen, över hur ni hanterade allt som hade hänt innan, när ni inte visste. Mm. Gången när man säger, nej men, liksom, ryck upp dig eller sätt dig upp, eller varför är du så här? Eller, vad har det lärt er? Vad har det lärt dig som människa och mamma? Vad har det lärt er som familj?
Det är ju, på något vis så känner jag, eftersom jag är ju inte tillsammans med hennes pappa, men sen vi fick diagnosen så jag har ju förstått och vet att det är bara han och jag som på riktigt vet hur ont det här gör. Och som har ångest för kanske hur hårda vi var innan och sådär. Så att det är ju vi, för sen har ju vi nyare, han har en respektive ny fru och jag har Magnus, och de förstår inte. De tänker någonstans bara, kom igen, bit ihop, sätt krav på henne. Ni gör henne en otjänst när ni, du vet, curlar henne och så vidare. Men att ha ett barn med ett handikapp gör att man curlar, punkt. Du vet, jag betalar, jag köper, jag fixar, jag hämtar, jag lämnar. Jag gör sådana saker, även fast jag vet att det kanske är att göra henne en otjänst liksom. Nej, jag nu i dessa tider med corona så är det ju många som frågar, ska du ta sprutan, hur tänker du och sådär. Och jag vill ju verkligen säga att jag är inte emot vaccin. Jag är bara emot grupphets och att vaccin som inte har testats. Och jag kan också till och med inse att är det som nu en hel pandemi så kanske det blir vissa som drabbas. Och det är det priset vi får betala för att många ska överleva det här. Men så var det inte när det gäller svininfluensan. Det var ju det som var det tokiga. Att ett, så vaccinet inte var testat. Två, så var det inte så många som drabbades av det. Och det blev inte så allvarliga konsekvenser av det. Det var inte så många som, jag tror en eller två i Sverige som dog av det. Så att, ja, man hade ju hellre tagit en kraftig influensa än det de här då råkade ut för. Men så att nej, jag är inte emot vaccin. Och jag kommer antagligen ta det själv. Cindy får göra som hon vill, jag sätter ingen press på henne. Men just om det kommer behövas, kanske om man ska resa och sånt där. Så.
Vem blev du efter det här? Jag antar att man blir någon
annan. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är nästan som när man har förlorat någon, när någon har gått bort. Det här förnekelsen, ilskan, sorgen och till slut någon slags acceptans. Det jag möjligtvis har lärt mig är att man gråter länge, man har panik, man vill inte att det ska vara sant, man förnekar. Och sen så måste man släppa, man kan inte låta det här äta upp en. Man måste istället, det är så lätt att säga så här, Cindy kan inte göra det här och det här och det här och det här. Hon kan inte göra det här. Ja, men hon kan göra, istället för att ha det som mantra. Hon är sjukt duktig på att måla. Hon är supersmart, kreativ, påhittig, rolig. Alltså allt det där, det är det man ska fokusera på. Mm. Inte att hon kanske inte kommer ta körkort eller kommer ha svårt att jobba heltid. Man behöver ju inte gå ditåt i sin fokus liksom.
Du träffade en man och skaffade två barn till. Mm. Nu hände ju inte det här förrän de var äldre. Alltså hon var ju redan nio.
Nio, ja.
Vad är dina största rädslor som mamma för dina barn? Eller har du helt krasst blivit lite så här, om jag överlevde det där, då överlever jag nog vad som helst.
Att föda barn är att föda en konstant oro. Man vill ja. Ju att liksom, man vill ju att ens barns liv ska bli jättebra. Man vill att de ska bli lyckliga och hitta ett driv. Och det är man ju lite orolig för när man själv har så här bra ekonomi och har råd att ge dem saker. Och så här, tar jag bort deras hunger då? Att jag inte dissar dem i skolan, kommer det göra att de inte känner att de ska bevisa någonting? Du vet, om man tänker som min pappa gjorde. Så att ja, det, just nu så när jag har en 16- och 14-åring hemma så känner jag ju lite att jag har gjort vad jag kan. Jag försöker få kramas så mycket det går. Mm. Nu är det fortfarande 14-åringen som jag får krama. 16-åringen är redan borta liksom. Och trotsar och tjafsar och utmanar. Och man försöker bara, okej, okay, sitt still i båten. Men jag hoppas och tror att jag känner det med mina, de som har flugit ut redan. Att värderingarna, det är det viktigaste. Att de har bra värderingar. Och är fördomsfria.
Vad är det för egenskap som Magnus har som har gjort att ni har hållit ihop?
Gud, jag älskar honom så mycket. Och han, det som är så häftigt med honom, han är så nyfiken. Han vill hela tiden bli bättre. Men så jag är lite sen, jag är väl bra som jag är. Han hela tiden, har du läst den artikeln? Vet du, om man gör det här, jag tror jag ska gå en kurs i, du vet, han ska hela tiden addera någonting. Någon stor hunger och nyfikenhet som jag beundrar. Och han har lärt sig mig på något vis. Och han stoppar de där artiklarna framför min näsa och vill att jag ska läsa dem också. Ibland gör jag det. Jag lyssnar mer än vad han tror. Jag tror att han inte förstår hur mycket jag liksom faktiskt tar upp av det han säger. Men vi har roligt tillsammans. Vi gör ju smycken ihop och det är väldigt kul att ha ett jobb där vi liksom jobbar ihop. Det är häftigt. Nej, men han är fantastiskt bra. Honom behåller jag.
Vad har du för egenskap som gör att ni håller ihop, tror du?
Jag tror att han använder mig som värddjur också. Jag är ju den där valen, vet du. Han sitter där på min rygg och hänger på. Det är ett väldigt roligt liv.
Vem är ditt värddjur? Vem bollar du med? Vem ringer du till?
Jag har ingen. Jag har inget värddjur. Jag har jättemånga fina vänner- och Magnus, men jag är nog i min lilla egen hjärna. Jag tror jag är mitt eget värddjur. Och det vill jag inte, det låter tragiskt, men jag
nej,
har...
Inte alls.
Nej, men alltså jag har jättemånga härliga vänner och sådär, men jag är lite min egen liksom. Min pappa då, och om man nu ska tillbaka till honom, men jag kommer ihåg när jag skulle skilja mig då någon gång. Och jag ringde till honom och grinade och var så här, jag måste komma och prata. Och så åkte jag dit och sen så bara, jag ska skilja mig. Och han bara, ja. Alltså, ja, vi ska skilja oss, flytta isär. Är det något problem? Nej, men det är jobbigt. Ja, men det är ju jättespännande. Tänk vad mycket roligt du kan göra nu. Nytt kapitel. Ja, du vet, han förstod inte ens att det var jobbigt. Jag var så här, nej, men det har du ju rätt i. Du vet, att försöka ja. Vända på myntet hela ja. Tiden. För man, ofta gräver man ju ner sig ja. Liksom.
Så är du bra på att göra det åt andra?
Nej, jag är som min pappa, ja. Absolut. Så att folk kommer till mig så att jag säger skoskav, ärligt talat. Va? Köp nya skor, det är ju jättehärligt.
Finns det ett perspektiv i det som du önskar att du kunde ge till dina barn i form av så här, ni ska bara veta hur bra ni har det, tänk om ni inte hade något ben, eller kan du liksom...
Jag tror att de har fått
kan det. Du se att deras problem är deras problem och det perspektivet kommer sen?
Jag tror och hoppas att alla av dem, att jag lite grann, för jag satt hos någon psykolog någon gång och sa så här, undrar om jag har Asperger också liksom, för att jag vet att min pappas andra barn har också så här. Och då sa hon, nej du har inte det, men att växa upp med det, en förälder som har det, påverkar den också väldigt mycket. Så att jag har ju formats mig av min uppväxt och jag tror att som jag är som förälder så tror jag mina barn har formats också väldigt mycket. De ropar inte efter vargen, det gör de inte.
Du sadlade om för ett par år sedan, även om du fortfarande jobbar med tv, och startade en egen smyckeskollektion som nu har blivit en stor del av hela ditt liv och ditt jobb och ditt och Magnus liv, som heter By Sofia Wistam. Vilken var den första kollektionen ni gjorde?
Jag kan faktiskt säga att jag, för det var jag själv i början.
Vilken var den första kollektionen
precis,
du gjorde?
För nu är han så involverad. Men i början så var det jag som tänkte att jag skulle göra ett smycke som var ett styrkesmycke för de som har gått igenom tuffa grejer. Så det satt ihop lite med Sofias änglar. Så det var som ett hjärtslag, ett EKG-slag. Och då gjorde jag, då gick jag till en silversmed och sen så hittade jag en fabrik som kunde göra det här och montera det för hand. Och sen så beställde jag väl kanske 200 silver EKG då. Och sen så tänkte jag att jag la ut det på Instagram och så får vi se om någon köper. Jag tänkte jag skulle ha det som en liten sån här, en liten rolig grej bara. Och sen så gick jag in och tog en behandling. Jag tror jag tog en massage i en timme. Så kom jag ut och så var alla sålda på en timme.
Oh, wow.
Och sen så kanske ett år senare så kom jag på det här mammasmycket då, som har blivit väldigt populärt. Där det är en stor cirkel för mamman och en liten för barnen.
Det har ju blivit superpopulärt.
Ja, men det är kul att man ser det som. Och det är inte någon annan som har. Det blir så roligt också när man. Och man får de här, oj, nu har vi fått en till. Ja. Och jag bara, det löser vi. Ja. Och sen också att man kan ge sin gamla mamma eller mormor. Eller man kan ge sin dotter. Ja, det blir lite så här olika. Men eller så kan du göra, det kan ju också symbolisera ditt husdjur. Man får ju ladda det med vad man vill.
Liksom. Ritar du smyckena? Ja. Alltså du designar dem, men du knackar dem inte?
Jag knackar dem inte. Nej. Utan jag har, nu har jag en jättegullig silversmed som jag jobbar med. Och sen så har jag även en som ritar bra, för jag är inte heller speciellt bra på att rita. Jag ska inse mina begränsningar. Jag kommer ofta på idéer, ja. Och sen så behöver jag hjälp att liksom få ner dem. Och sen nu då kommer Pussy Power, som är en liten jättefin trekant som jag tycker att alla coola kvinnor ska ha. Men så, och jag har inte heller något behov av att ha tusentals smycken, utan jag vill bara göra smycken som är laddade med något speciellt.
Men ni är inte så olika som du tror då, du och Magnus, därför att det finns en nyfikenhet i dig att göra nya saker hela tiden ändå.
Ja.
Det är min bild av dig. Alltså, att du sitter ju inte överhuvudtaget och bara känner så här, jag jäser här.
Nej.
Det händer ju nya saker och det poddas och det skapas nya idéer. Och
det är väldigt spännande och det önskar man ju alla faktiskt. Att när man nu, om man skulle, eller när man trillar av pinn, att man känner att man har haft ett härligt liv. Och det har jag verkligen.
Jag tycker du är jävligt modig. Och jag tycker det är väldigt skönt att få höra någon som inte håller på så himla mycket med, nej men inte kan väl jag, utan mer så här, nej inte kan väl jag, så vi får väl prova, så ser vi hur det går.
Ja, lite så är det.
Vi ska summera det här med två saker som jag brukar göra som sist. Den ena är 10 snabba och den andra är 3 rekommendationer, där du ska få rekommendera 3 saker till lyssnarna som du vill lämna dem med. Så Sofia Wistam, är du redo?
Jag är redo, som Orup sjöng en gång i tiden.
Göra tv eller göra podd?
Tv.
Lidingö eller Sandhamn?
Lidingö.
Tjuvjakt eller Orup?
Tjuvjakt.
TV4 eller Kanal 5?
Kanal 5.
Det var bättre förr, eller det bästa har kanske inte hänt än?
Det var bättre förr.
Prata eller lyssna?
Prata.
Dårskap eller klokskap?
Dårskap.
Vego eller kött?
Kött.
Jogga eller yoga?
Jogga.
Pernilla Wahlgren eller Hanna Hedlund?
Oj, det går inte. I love them both. Men de är bra på olika saker.
Absolut.
Ja, nej, jag älskar dem båda. Jag kan inte välja.
Bra jobbat. Då har vi kommit fram till dina rekommendationer. Och då säger jag helt enkelt, varsågod.
Nej, men det är ju många med mig som har upptäckt ljudböcker såklart. Men om man har svårt att komma iväg till gymmet eller svårt att komma ut och jogga eller promenera, powwalka, så ta en ljudbok så då blir det, och så får ni bara lyssna när ni gör det där. Då blir det som att, om man då lyssnar som jag på spännande böcker, deckare och mordhistorier, då vill man ju bara veta hur det går. Så att jag belöna mig själv med att gå ut och gå eller springa eller gå till gymmet. Så det blir liksom ett mervärde om man har svårt att komma iväg. En annan sak som jag tänker på ibland, det är att man har en förmåga att gå i samma banor hela tiden. Du går samma väg till jobbet, du köper samma tidning, du äter samma maträtter. Så jag tror man nästan måste schemalägga och pusha sig själv att göra så här, nej, du ska inte gå exakt den här vägen. Gå på andra sidan gatan, gå en liten omväg eller laga en maträtt som du såg i tidningen. Att pusha sig själv till att, för att man är lite bekväm. Det är som att man blir nästan fascinerad också över att man reser till samma resemål. Det finns en hel värld, nu pratar jag innan pandemin, och ändå åker man till samma strand på Kanarieöarna eller vad det nu må vara. Det är lite konstigt. Så att jag menar, pusha sig själv till att inte vara så jäkla inrutad i gamla vanor. Och sen den, att det är lite roligare att säga ja än att säga nej. Så man bara utgår ifrån även de här lite bökigare sakerna eller som man inte har råd med. Man börjar säga ja och så kanske det blir att det, då blir det ett mål. Om man inte gör det precis då så kanske man gör det längre fram. Att våga säga ja. Och det är lite svårt för ibland, jag kommer ihåg Magnus säger ibland så här, att jag säger ja så mycket så att då har han blivit en nej-person, för att annars, hur skulle det gå om man sa ja till allt? Och jag bara, ja men då går det ju bra. Alltså då blir det ett roligt liv att säga ja. Så säg ja, lyssna på ljudböcker och ta en annan väg till jobbet, så blir det bra.
Jag är väldigt glad att du sa ja till att vara med här idag. Tack snälla för att jag fick sitta här med dig.
Och tack för att jag fick sitta och prata så mycket om mig själv. Det är inte ofta.
Det är du värd, Sofia. Tack snälla. Puss och kram.
Puss.